Idag är temat för den här dagen det levande ordet. Och dagen heter reformationsdagen. Det handlar om att våra liv kan formas och omformas utav ord. Av levande och pålitliga ord. Och temat för min predikan det är Guds löften och våra löften. Två texter ska jag läsa. Dels ifrån Hebreerbrevet 4 och så från Johannes 6. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Så skriver Hebreerbrevets författare. Och i Johannes evangelium finns det ett möte mellan Jesus och hans lärjungar. Och Jesus säger, de ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte, det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12, inte vill väl ni också gå iväg? Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och så vill jag be med en av de verser som vi precis sjöng. O Gud, nu väntar vi på dig. Ditt ljus, din sanning söker vi för livets skull. Herre, låt oss ta emot ditt ord. Amen. Alla vi människor omges ju utav ord. Det är ett informationsflöde som är oändligt. En massa snack, löst prat, tomma ord. Och det vi längtar efter det är pålitliga och goda ord som går att leva på. Och frågan är hur vi ska kunna urskilja dem i allt brus som vi har omkring oss. I många ärenden så står ord mot ord. Och förekomsten av fake news kan leda till att vi stänger av för all information. Låt mig bara påminna er om några vardagssituationer som man kan vara med om. Det kom ett sms. Hej, jag kommer men är lite försenad. Ni kan börja så länge. Jag blir lite brydd. Jag känner igen avsändaren. Och så tänker jag, inte skulle väl vi träffas idag? Vad har jag nu glömt? Och medan jag står där och funderar så kommer nästa sms. Sorry, smset var inte tänkt för dig. Det gick fel. Eller också kan man kanske som i fredags få ett hjärta från någon som man inte känner och undrar, var det där verkligen tänkt för mig? På den tiden då det kom post i brevlådan, brev, mer än vad det gör nu, så hände det mig någon gång, kanske ett par, att jag så där rutinmässigt rev upp ett brev utan att kolla så exakt på adressen. Och när jag såg brevet så tänkte jag, det här kan inte vara till mig. Det här saldobeskedet från banken kan inte vara mitt. Jag har mer pengar än så. Och då tittade jag förstås efter och såg att nej, men brevbäraren hade lagt i fel brevlåda. Det var inte till mig. Ni kanske har liknande erfarenheter av att inte vara säkra på om någonting är riktat till er eller om det skulle till någon annan. Och här kommer ännu ett exempel. Sånt som händer numera. Det kommer ett brev i brevlådan och så står det: grattis Lars-Åke, just du har blivit utvald för vårt fantastiska erbjudande. Och då vet jag att numera kan tekniken göra att man kan skicka ut 100 000 brev med individuella namn. Och det där är ju inte alls till för mig, de bryr sig inte det minsta om mig. Men de vill låtsas som att det är så. Det är inte undra på att en del av oss sätter en skylt på den där det står ingen reklam, tack. Eller att vi försöker anmäla oss till Nix för att slippa telefonerbjudanden. Där de också säger mycket förbindligt: hej Lars-Åke, hur mår du ikväll? Känner vi varann? Det är inte så konstigt om man stänger av intaget. Vi längtar ju efter att få goda ord som var tänkta för just oss. Jag minns den tiden i min ungdom när jag var lantbrevbärare på somrarna, att det fanns några gånger då människor samma dag stod vid postlådorna och väntade varje dag att det skulle komma ett visst brev. Jag är inte säker på vad det var. Men jag minns henne, för jag hade inte det där brevet med mig. Och att hon fick reklam tröstade henne inte. Det var ett visst ord från en viss person som hon ville ha. Ja, om man överför de här vardagliga situationerna till det som är aktuellt här i kyrkan, i det andliga livet, så kan man ju behöva ett ord från Gud. Då öppnar man sin bibel. Där finns det mycket. Kanske tar man ett tumgrepp, som det heter. Och då hamnar man i Paulus brev till Timoteus. Tänker man, jag har lärt mig att jag inte ska läsa andras brev. Det där var inte till mig. Eller när vi här i församlingen säger vi ska ha ett ord till oss här. Och så slår vi upp Bibeln och hamnar i brevet till Efesierna. Finns det inget brev till oss i kyrkan vid Brommaplan? Eller till mig? Man gör ett nytt försök. Tar ett nytt tumgrepp. Så kommer man till ordet: gå bort och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Undrar om det är till mig? Kan det vara till mig? Nej, det var ju till den rike ynglingen. Det har jag ju lärt mig, men är det till mig också? Och när man har misslyckats med något projekt så tar man ett nytt försök i Guds ord. Och så får man höra att om du kastar ut näten på andra sidan båten kommer du att få fisk. Tänker man, jaha, ett försök till. Och så var det ju för lärjungarna. Men gäller det mig? Kan man göra så? Gäller det alla som fiskar? Ja, vi kan fortsätta och leta. Och så kommer vi till att kvinnan ska tiga i församlingen. Det kan ändå inte vara tänkt för oss. Eller att det är en skam för en man att ha långt hår. Eller att det är bättre att låta bli och gifta sig än att gifta sig. Det där måste vara post till någon annan. Det kan bara inte vara till mig. Och så får man bingo och då hittar man precis vad man vill höra. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Och så tittar jag efter och ser att det där är en uppgörelse mellan kung David och Gud. Och det är han som har bekänt sin synd och blir förlåten. Och ännu uppbyggligare kanske. Du min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter dig inte. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Så tänker jag, jag måste för säkerhets skull ta reda på om det var till mig. Och då ser jag att det står, Israel, du min tjänare, Jakob som jag har utvalt, Abraham, du min vän. Får jag läsa det som om det var till mig? Ni vet att Israel kallas ju för löftesfolket. Och väldigt mycket i Gamla testamentet är löften till Israel. Och jag vill inte granska vad som redan har skett i gudstjänsten, men faktum är att inledningsordet som Bertil med sånt emfas gav till oss allihop, det var inte adresserat till oss. Han läste annans post. Det var till Jerusalem och till genom Sefania. Men han läste det med en självklarhet som, här får ni ett ord från Gud just till er. Ni kan gissa att det här är att problematisera en del av hur vi använder Bibeln. Jag har en dotter som var ett tag var följeslagare i Mellanöstern. Hon var förlagd just då i Hebron. Hon följde palestinska flickor från deras hem till skolan för att de skulle, inte skulle utsättas för stenkastning av israeliska bosättare. Och det blev ibland skarpa konflikter. Och då kom de här bosättarna och lämnade över traktater. Och i dem visade de att Gud har lovat oss att bo här. Och så hade de en lång rad löften som de hade fått. Att de skulle bo i Hebron. Och de andra skulle ut. När man tänker så här så ställer man ju förstås frågan efter en stund. Finns det någon post till mig? Finns det någon post just till vår församling? I Uppenbarelseboken finns det ju brev till Smyrna och Laodicea, men inget till kyrkan vid Brommaplan. För att löften ska gälla som löften måste de ju ha både en tydlig avsändare och en tydlig mottagare. För löfte är ju en sorts överenskommelse, en relation. Jag skulle kunna tala länge om det här, för här om året så, eller för några år sedan så ägnade jag kanske ett par år att skriva en bok som hette, som handlade om löften, som hette Hålla vad man lovat. Jag tror den står här ute i biblioteket. Och jag upptäckte att det är ett nästan outtömligt ämne, detta med löften. Våra löften till varandra. Och Guds löften till oss. Vad skiljer till exempel löfte från avsiktsförklaring? Jo, det är så att löfte ges i valrörelsen före valet. Och sen man har vunnit valet så säger man att det var avsiktsförklaring. Det var inga löften. Och så finns de där löftena som man ger för att få någonting, som när 13-åriga dottern säger, kan inte jag få en hund? Ja, men i så fall måste du lova att gå ut med den varje morgon och varje kväll. Ja, men det lovar jag. Absolut, självklart. Och så kommer hunden. Och så går det lite tid och det blir dåligt väder och annat som händer. Du lovade, det har jag inget minne av. Jag lovade inte, jag sa bara att jag så väldigt gärna ville ha en hund. Och utan löfte skulle det ju inte bli någon, så då lovade jag väl. Är det likadant när man gifter sig? Det är ingen tillfällighet att man inte får lova vissa saker före 18 års ålder. Man får inte köpa en mobiltelefon på avbetalning. För man är inte betrodd med att kunna lova att betala så mycket varje månad under de kommande 2 åren. Det är bara det att man vill så gärna. Och en annan sån där sak, det är att vi använder löften för att trösta varandra. Istället för att säga, jag hoppas att det ska ordna sig för dig. Så säger vi, du, jag lovar att det kommer att ordna sig för dig. Vem har gett dig rätt i det? Ingen har framtiden i sin hand på det sättet att vi kan lova. Och då kan man i all ödmjukhet göra som de arabisktalande, att vad man än säger så lägger man på ett litet ord. Man säger inshallah. Vi får se. Om Gud vill så träffas vi på söndag. Inshallah. Jag kommer hem till kvällsmaten 6:00. Inshallah. Jag har i många år gått hos en arabisktalande frisör och hon är så irriterad på att i deras hem så hennes man friskriver sig från alla löften genom att säga inshallah. Kan vi inte bestämma att vi går till Skansen på lördag med barnen? Inshallah. Jag vill inte ha det så här. Jag vill veta vad jag har att räkna med. Och nu ställer jag den här frågan. Under vilka löften lever du? Vilka har du gett? Vilka har du tagit emot? Vilka litar du på? Vad har du lovat församlingen? Vad har församlingen lovat dig? Det är en sån där fråga som är naturligt på en årsmötesdag att fråga, vilka överenskommelser lever vi med? Låt mig från de här funderingarna gå över till vad det sjungs om löften. Och då är det naturligt att börja hos Levi Petrus. Löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna att löftena det står kvar. Men det är som att Levi Petrus vill försäkra sig om att man inte lite för aningslöst tror på för mycket löften. För han säger ju så här, du ska inte tro att Gud har lovat att det inte ska mörkna på färden. Gud har inte lovat att man ska slippa förföljelse. Han har inte lovat att inte vännerna ska svika. Han har inte ens lovat att inte himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men det han har lovat är att löftena de står kvar. Vilka löften? Om man stannar i samma kultur så kan man gå till Einar Ekbergs sånger som sjungs ibland här. Det finns ett par om löftena. Och det är så där väldigt trosvisst därför att löften betyder mycket. När vägen syns lång och min börda blir tung, jag lutar mig trött mot min stav. Men så blickar jag upp och på nytt får jag hopp genom löftena Herren oss gav. Vad Herren har lovat kan aldrig slå fel. Hans löften vår styrka har blivit. Han är alltid oss när och hans löften oss bär. Dessa löften åt han som han åt oss givit. Och så bläddrar vi några blad i Ekbergs repertoar. Och så kommer vi till sången Som vår kraft är. Som vår dag är, kraft ska vi få. Och det är som om författaren där vill försäkra oss om att vi inte tror på fel saker. Så här är sången. Gud har ej lovat att vi ska få av bara sol och himmel så blå. Seger för utan kamp eller strid, vandring på rosor hela vår tid. Gud har ej lovat frihet från nöd, frihet från sorg och prövningars glöd. Att vi ska slippa bördorna här, slippa all möda, alla besvär. Gud har ej lovat bredda vår stig, göra bekvämt för dig eller mig, röja bort allt som går oss emot, var liten steg, sten som stöter vår fot. Och så kommer refrängen som kommer varje gång. Men som vår dag är, kraft ska vi få. det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i vår strid, att vara med oss nu och alltid. Och om ni vill så kan ni ju ta med Lina Sandell som sa, som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Så åtminstone Lina Sandell visste att det brevet var till henne. Som din dag så ska din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Så låt mig ställa frågan igen. Vilka löften är du säker på att Gud har gett dig? Sådana som du lever på, litar på. Skriv ner dem. Skriv ner dem och håll fast vid dem. Och jag säger inte det här för att ni ska börja tvivla, utan för att ni ska börja tro. Men tro på det som håller och inte på önsketankar. Vad har Gud lovat? Ni vet att man kan med Bibelns hjälp bevisa i princip vad som helst. I 66 böcker på flera tusen sidor så kan man ta tumversar som leder en precis vart som helst. Och hur ska man få någon sorts system i det där så man får en helhetsbild? Ja, svaret är, det är det som sker i församlingen. Det är det som sker i kyrkan när vi läser och delar och börjar få ana vad som är periferi och vad som är centrum. Det var så man gjorde i den första kristna tiden då kyrkan bestämde vilka texter som skulle få finnas med i Bibeln. Man liksom i kanonhistorien säger, är det här ett brev från Gud eller är det någon annan som har hittat på det? Vi vill att det ska vara från Gud för att det ska vara med. Och så tänker jag att så där gör vi också. Vi har en egen kanonhistoria. Och för en del av oss är det bara så att man ber att få titta i någons bibel, ser man vad de har strukit under och vad de inte har strukit under. Och att det finns stora avsnitt där de inte verkar ha läst. Men vissa sidor är nästan slitna. Och så har man skaffat sig sin egen kanonhistoria. Så här ser min gudsrelation ut. Då kanske vi säger, som man kanske säger på ett årsmöte när man kommer till ett beslut. Vi och den helige ande har beslutat. Vi är klara över att vi har fått ett brev till oss. Vi svarar på det och det leder oss till ett handlingsmönster, ett handlingsprogram. Så låt oss gå tillbaka helt kort bara till där jag började, till texten. Herre, till vem skulle vi gå? Många lämnade Jesus på grund av de ord han sa. Och lärjungarna ställde sig inför frågan, ska ni också gå? Vart skulle vi då gå? Du har det eviga livets ord. Vi har bestämt oss för att det är hos dig som ordet finns som kan ges till mig. Det är reformationsdagen. Det är ingen tillfällighet. Det som hände på reformationen när Martin Luther framträdde, det var att han sa, nu måste vi få någon ordning på det här med Kristi kyrka. Det får inte vara allt möjligt. Vi måste återvända till skriften. Och i skriften där är Kristus kärnan och stjärnan. Allt måste tolkas utifrån Kristus. För det finns en periferi också i skriften. Och jag tog med mig det som sen blev svenska folkets bibel under ett par hundra år. Doktor Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling. Folk hade kanske inte den här boken, men alla kunde det. Det var Guds ord under en period. Därför att någon hade sagt, vi måste sortera posten här. Så vi är säkra på vad det är som går att lita på. Och så är det ju också här i vår församling. att vi har en församlingsordning som innehåller vår bibeltolkning. Så här ser vi det. Det här är det budskap vi har fått och det här är det vi håller oss till. Och så måste det också bli så för oss enskilda. Att be och tro och söka Guds ledning. Att lyssna. Inte bara till egen bibelläsning utan till hur läser ni andra. Kan vi prata om det här? Håller det här? Ska kvinnan tiga i församlingen? Eller är det en skam för en man att ha långt hår just här? Kan man få läsa Sefania-orden så som vi gjorde? Ja, det har vi bestämt oss för. Att det får vi göra. Och så får vi be. Och jag vill be än en gång med den där salmen som vi sjöng inledningsvis. Och sen ska vi sjunga Levi Petrus. Låt oss be. O Gud, nu väntar vi på dig. Ditt ljus, din sanning söker vi för livets skull. Herre, låt oss ta emot ditt ord. Amen.